Hej och välkomna till avsnitt 1180 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, podden där amerikansk och brittisk politik förklaras på svenska. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega John Gustafsson om det senaste som har hänt i Storbritannien. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska podda om Storbritannien och det senaste som hänt där, och jag tänkte vi kan börja med en uppdatering om coronakrisen.
Ja, så senast vi poddade så nämnde vi ju coronaviruset att det såg väldigt lugnt ut i Storbritannien just då. Det kan man säga, situationen har förvärrats en hel del sedan dess, och nu sa man på en vecka så har antalet fall ökat på 43%, alltså vecka till vecka antalet nya fall. Och som ett resultat av det så har regeringen nu infört en del restriktioner, framförallt man har infört en restriktion på folksamlingar. Där man tidigare har fått ha folksamlingar på 30 personer så har man nu satt gräns till 6 personer. Och det här gäller både inomhus och utomhus. Och det gäller även restauranger, parker, privata hem, liksom allting. Det finns undantaget är bröllop och begravningar och i utbildningssammanhang. Men det är också förutsatt att man kan ha social distansering, som man kallar det. Man kan ha tillräckligt mycket utrymme mellan deltagarna, så kan man få göra underhåll i de omständigheterna. Det är tuffa restriktioner, och jag skulle säga att det är ingen tillfällighet att det kommer just nu, utan det beror mycket på att alltså skolorna har börjat igen. Universiteten börjar nu, över den kommande veckan kommer studenterna tillbaka till campus. Och man är helt enkelt en aning färrad, för man tänker att det här kan vara början på en andra våg i den här epidemin. Det är klart, skulle man hålla, nu har man haft 3000 nya fall idag, kan man hålla det på den nivån så må det väl vara hänt. Men man såg ju tidigare i år så snabbt det här faktiskt kan explodera till väldigt, väldigt höga nivåer. Så man måste ta det säkert för det osäkra, och man vill också markera. Jag tror framförallt att det handlar mycket om att markera mot ungdomar, om vi ska vara helt ärliga. Problemet är att Storbritannien har öppnat skolorna. Man har inte distansundervisning som man har på vissa ställen i USA och så vidare. Utan man kör normal undervisning, men problemet är att elever är inte så jättebra på att följa de här restriktionerna. De är inte jättebra på att använda ansiktsskydd. När universiteten börjar så kommer det ju vara fester och allting, precis som vanligt har vi sett på flera universitet i USA, varav många har tvingats gå över till distansundervisning på grund av det. Och här ska man väl lite markera att, jag menar, vi är inte tillbaka på, det är inte som vanligt, man måste fortfarande vara försiktig. Man kommer även att anställa ett antal typ ordningsvakter som ska se till att de här reglerna efterföljs. Det är en aning dramatiskt, kanske man kan säga. Men det ska betonas, det här är inte en lockdown, utan folk arbetar som vanligt. Skolorna är öppna. Det som påverkas, det är först och främst nöjessektorn och det som... Och givetvis restaurang, hotellindustrin påverkas av det här, såklart. Turismen påverkas. Men det här är inte en total lockdown. Det är ingenting som vi såg i våras. Inte än i alla fall.
Nej, en hård social distansering. Men om vi går vidare till nästa grej. Och det här är en ganska stor sak. Och det är att de konservativa företrädare för regeringen vill förändra Brexit-avtalet. Stämmer det?
Så här ligger det till att för er som inte minns det här, Storbritannien, när man gick ur EU så så hade man ett utträdesavtal med EU som skulle som handlade helt enkelt om hur förhållandet mellan EU och Storbritannien skulle se ut över den kommande perioden. Alltså efter att Storbritannien gått ur EU.
Mm.
Och det här var något som godkändes av både Europaparlamentet, EU-kommissionen och Storbritanniens parlament. Men det har funnits ett visst missnöje mot det här avtalet, fanns kritik mot redan då i hösten förra året. Och den brittiska regeringen har nu lagt fram en motion som kallas det Internal Markets Bill, som på vissa områden går emot det här utträdesavtalet. Och så det är tre huvudsakliga punkter i det här lagförslaget då. Och det första är att det ska inte vara några nya kontroller på varor som förs från Nordirland till resten av Storbritannien. Det här var en del av utträdesavtalet, att skulle finnas en intern, så att säga, varukontroll för att alltså det här går tillbaka, vi har pratat om det här 100% tidigare, men det fann jag glömt. Nordirlands status är ganska komplicerad. Man hänger inte fysiskt ihop med resten av Storbritannien. Det finns en kustgräns där. Och Nordirland kan inte ha gränskontroller mot Irland. Enligt långfredsavtalet 1998, som var väldigt viktigt för att avsluta Nordirland-konflikten. Så Nordirland kan inte riktigt ha, om Storbritannien ska vara utanför den gemensamma marknaden, så måste man så att säga skära av Nordirland lite grann. Nordirland måste fortsatt vara en del av den gemensamma gemensamma marknaden, för att man kan inte ha några gränskontroller mot Irland. Då får gränskontrollerna istället ske mellan Nordirland och resten av Storbritannien.
Mm.
Men här säger man ut att vi vill inte införa några sådana kontroller. Sedan så vill man ge ministrarna makt att ändra eller inte tillämpa regler vad gäller rörelse av varor som träder i kraft den 1 januari om Storbritannien och EU inte når ett handelsavtal innan den tiden. Det är lite svårt att säga vad man menar här, men jag menar, indirekt så kan man väl säga att det skulle kunna innebära teoretiskt att man försöker med någon form av gränskontroll mot just Irland. Det är det enda jag kan tänka på här som men i alla fall man vill ha den handelsfriheten, om man säger så. Och vidare så ger det här lagförslaget den brittiska regeringen rätt att ignorera tidigare överenskommelser med EU vad gäller statssubventioner av företag. Det är så att EU har ganska strikta restriktioner när det gäller subventioner av företag, för att man menar att det är konkurrensfridande om en stat kan gå in och subventionera ett företag eller en industri, för att det sker indirekt på bekostnad av alla företag i EU, eftersom EU är en och samma marknad. Så och då hade man en del då hade man till viss del gått med på restriktioner vad gäller statssubventioner i framtiden. Men det säger man ju att det tänker vi inte känna oss bundna av.
Just det. Och vad är syftet till att man gör så här, eller att man vill göra så här?
Ja, det finns två huvudsakliga kategorier av teorier kring varför man gör så här och varför man gör det nu. Man kan säga att förhandlingarna med EU har kört fast. Och det här är troligtvis Boris Johnsons sätt att sätta press på EU, helt enkelt. Säga att vi kommer inte ens känna oss bundna av av de eftergifter vi redan har gett mot er om ni inte går med på ett avtal nu. Och det här är väldigt viktigt, inte minst när det gäller den andra punkten, att det här med att man ska kunna ignorera eller modifiera regler kring rörlighet av varor, det gäller bara om man inte har kommit överens med ett handelsavtal innan dess. Så skulle EU gå med på ett handelsavtal, ja, då är den här då kan man säga att det blir det här lagförslaget en moot point. Men så jag menar, troligtvis handlar det bara om att sätta press på EU. Sen kan det också vara så att Storbritannien känner att man är i ett bra förhandlingsläge för att EU har kraftiga ekonomiska problem, mer så än Storbritannien. Det är visserligen inget land som har särskilt bra ekonomi just nu, men EU har en hard Brexit skulle innebära en kortsiktig ekonomisk chock för båda parter, såklart. Det skulle inte vara positivt, i alla fall inte på kort sikt för någon involverad. Men jag menar, i det här läget känns det som att det är EU som har mest att förlora på det här, med tanke på hur många medlemsländer, inte minst då Italien, som jag menar redan är på ruinens brant, så att säga. Så det kan tänkas att man bara känner att vi har ett bättre förhandlingsläge nu än vi hade när man nämnde också när Boris Johnson skulle motivera, så nämnde han också det här med att det avtal vi gick med på, det var så att säga, det var under extrem tidspress. Det var för att vi var tvungna att gå med på någonting för att kunna genomföra folkomröstningsresultatet. Men det här kan ju också tyda på att man egentligen aldrig tänkte gå med på dem. Jag menar, man tänkte aldrig följa avtalet, utan det var liksom bara för att få parlamentet att gå med på Brexit från första början, så att säga.
Men okej, jätteintressant det här. Men alltså, om vi bara ska utvärdera lite grann då, så är det här, vad innebär det här konkret? Alltså dels i liksom förhandlingarna och snarare relationen med EU då, och resten av världen. Och du och jag förespråkar ju gärna ett hårt Brexit, ett hard Brexit, och det här verkar ju vara den hårdaste Brexit av alla då. Är det här bra?
Jag är ganska steksam till den här strategin, om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle säga det här med att det står i utträdesavtalet, det här är något som bland annat Daniel Henner också har påpekat. Det står i utträdesavtalet att båda parter ska sträva efter att, jag menar, snabbt kunna implementera ett nytt avtal som kan ersätta utträdesavtalet. Och här kan man argumentera för att EU har inte förhandlat i god tro. Man har gjort allt man kan för att fördröja och förlänga förhandlingar så länge det bara går. Så avtalet är brutet från EUs sida. Men det är väldigt subjektivt, och det är inte någonting som ens alla konservativa accepterar, utan när företrädare för regeringen har förhört som det här i det brittiska parlamentet, så har man sagt uttryckligen att visst, det här är ett brott mot internationell lag. Men man skrev under ett avtal. Storbritannien skrev under ett avtal. Nu bryter man det avtalet genom att det är ett ensidigt beslut. Så menar, det går inte att komma ifrån att det här ser ganska dåligt ut. Men sen skulle jag säga att Storbritannien håller just nu på att förhandla avtal med, alltså frihandelsavtal med massor av länder, bland andra USA. Och man behöver faktiskt cred i det internationella samfundet. Man måste kunna framstå som trovärdig, man måste kunna framstå som att när vi säger någonting så är det som gäller. Det går att lita på oss. Och återigen, vad man än kan tycka om, jag menar, EUs beteende, vi har kritiserats, men hela den här podden går ut på att kritisera EU. Men vad man än kan tycka om det, så det här ger ändå, det ger fel signaler när man verkligen måste skicka rätt signaler. Så kan jag nämna att Nancy Pelosi har lagt sig i det här. Mm-hmm. Och sagt som kommentar till de här utvecklingarna att om Storbritannien bryter mot utträdesavtalet, så kommer man inte att få ett handelsavtal med USA. Och då ska vi tänka på att hon har faktiskt makt att hindra ett handelsavtal.
Mm.
Hon leder majoriteten i representanthuset och det är demokraterna goda chanser i november också. Jag menar, det är liksom, det här ska man inte ignorera. Så sen kan man tycka att det vore idiotiskt av USA, såklart, för USA skulle tjäna mycket på ett sånt handelsavtal. Men ja, även om USA i slutändan skulle ge med sig, även om man inte menar allvar, så får det här negativa effekter för ekonomin och för investeringar, bara den extra osäkerheten och den pessimism som sprids i näringslivet när man upplever att Storbritannien blir isolerat. Sen ska jag säga som tredje punkt varför det här är en ganska dålig idé. Det är för att Storbritanniens ekonomi behöver verkligen stabilitet nu. Ja, EU är i en sämre position, definitivt. Men alltså, jag menar, nu ser det dessutom ut som att man kan gå in i karantän igen. Det har man inte gjort ännu, de här diskussionerna som man har infört är inte en karantän riktigt. Men jag menar, skulle det vara så när universiteten börjar de kommande en, två veckorna att antal fall börjar öka jättemycket, då kan det bli så att man måste göra som man gjorde i mars, april och stänga ner stora delar av ekonomin, och då hamnar man i ett prekärt ekonomiskt läge, och då är det det skulle vara väldigt olyckligt att ha ett ännu större brott i de ekonomiska förbindelserna än det måste vara.
Mm.
Så, och sen är också slutligen så är problemet att för att det här är ett brott mot ett avtal, det här är ett brott mot internationell lag, så är risken ganska uppenbar att EU tar det här som en ursäkt för att starta ett regelrätt handelskrig. Alltså inte bara inför tullar utan inför höga tullar mot Storbritannien, mot brittisk industri. Och utan att ha ett handelsavtal med USA och många andra handelsavtal som inte är helt klara heller. Alltså det skulle kunna bli väldigt, väldigt jobbigt för Storbritannien, kan jag säga.
Mm.
Men grejen är det att EU skulle, nu kan man säga att EU skulle säkert ha gjort det ändå, men riktigt så enkelt är det inte. För EU måste ändå ha en viss man måste upphålla den image av att man i alla fall försöker spela igen reglerna. Man inför inte tullar mot länder utan att man har lagliga skäl till det. För det finns lagliga skäl till att införa sanktioner mot länder, och sen så finns det icke-lagliga skäl till det. Brott mot internationell lag är ett lagligt skäl att införa sanktioner. Så får man tycka vad man vill om det, men det är i alla fall så.
Mm.
Och den ursäkten för att få starta ett handelskrig som skulle kunna skada Storbritannien, skada Boris Johnsons regering, jag tror man skulle ta den ursäkten.
Ja.
Så och det finns också slutligen, ska vi kanske påpeka, en risk att det här startar ett nytt, hur ska man säga, inbördeskrig i det konservativa partiet, för att väldigt många EU-vänner har, alltså bland de konstruktiva ledamöterna, det finns många där som är för EU i grund och botten, men som ändå har suttit vid sidlinjerna och ändå accepterat resultatet, för Johnson vann sin majoritet, han vann en mandat för att han lovade ett utträdesavtal, och där finns nu risk för nya splittringar när man upplever att Johnson har brutit mot det manifest som vi gick till val på, han har inte mandat att göra det här är inte det Storbritannien röstade för. Och så vidare. Men det blir en helt förnyad diskussion där om demokratisk legitimitet som man helt enkelt inte behöver. Och så jag menar, nej, det här är ett förhastat drag, kan man säga. Det här är ett väldigt förhastat drag. Och jag tror helt enkelt att här bör man hitta ett sätt att dra tillbaka det här på något vis. För det här, jag tror visserligen att det här är en strategisk manöver i mångt och mycket, men jag tror inte att det kommer gå. EU kan samtidigt inte framstå som svaga, även om man skulle gynnas av ett gemensamt avtal med Storbritannien, så kan man inte framstå som svaga. Man kan inte, framstår som att Storbritannien kan mobba EU genom att bryta mot ingångna avtal och därmed få EU att ge eftergifter. Jag tror inte att det är en hållbar strategi, om jag ska vara ärlig.
Nej. Ja, vi får hoppas i så fall att Johnson tänker om och satsar på att även om inte avtalet är perfekt, utträdesavtalet ur EU, att han ändå kan kompensera det genom att knyta liksom allianser och handelsavtal med USA och liksom den övriga världen istället. Det vore bättre att tänka så då, antar jag.
Ja, och men de restriktioner som finns med det utträdesavtal som finns är ändå de är ändå ganska små.
Mm.
Jag menar, totalt sett i ett stort sammanhang. Jag menar, när den 31 december, om inget nytt handelsavtal har inlett, så kommer Storbritannien att få tillbaka kontrollen över sina gränser. Det kommer vara tullar mellan Storbritannien och EU. Man kommer få bestämma helt själv vilka som får invandra till Storbritannien under vilka kriterier. Där har man redan gjort en massa framgång med lagstiftningar som vi redan diskuterat tidigare poddar. Man får tillbaka självständighet över de absolut mest essentiella bitarna. Sen kan jag tycka att det här med statssubventioner, jag förstår hur man tänker, men det är inte värt att starta handelskrig över det här. Liksom, i synnerhet inte nu under rådande ekonomiska omständigheter. Då är det snarare bättre om man nu ska kämpa som ett EU, så är det bättre att man är helt ute ur EU, man är utanför man är utanför övergångsperioden, man har handelsavtal med USA och de andra större länderna man vill ha handelsavtal med, sen kan man börja satsa med EU när man är en bättre position så, men det här, man kan inte ta allting på en gång, hur mycket man skulle vilja.
Okej, vi går vidare och pratar lite grann om Skottland, där har också hänt en del saker, vi har pratat förut om att opinionen ökar för självständighet, skotsk självständighet, och kan du berätta lite om det och om andra saker som hänt i Skottland?
Ja, vi har pratat om att det finns en opinion för självständighet i Skottland. Det kom nyss ut en ny mätning, ännu en mätning. Det här ska vi kanske inte säga att den kom ut, men den läckte. Den var tänkt att vara en intern mätning beställd av den brittiska regeringen ursprungligen, men den läckte. Och den visade att 56% av skottarna skulle rösta för självständighet om det var folkomröstning idag. Och det är en ganska betryggande majoritet i dessa, de högsta siffran på självständighet som någonsin har uppmätts faktiskt. Och man har vi har pratat i tidigare podd om det här med huruvida man ens ska tillåta en ny folkomröstning om självständighet. Scots National Party kommer definitivt att gå till val på att få en sådan folkomröstning. Det är val till skotska parlamentet nästa år. Och skulle man då vinna en majoritet, Scots National Party tillsammans med Green Party som också stöder självständighet, vilket förefaller ganska sannolikt, då har man ändå så att säga ett visst folkligt mandat för att söka en ny folkomröstning. Men det är ändå i slutändan den brittiska regeringen som måste godkänna en sån folkomröstning. En sak som driver den här motsättningen, det är ju att den skotska politiska kulturen skiljer sig allt mer och mer från den engelska och den walesiska. Den huvudsakliga frågan är såklart EU. Skottarna är väldigt EU-vänliga. Men det finns också vissa andra frågor, och det här visar sig inte minst i en ny censurlagstiftning som Skottland troligtvis kommer att införa.
Mm.
Och det här är alltså en hets mot folkgrupps lagstiftning. Sådana har man haft tidigare, men den här bredda definitioner av vad som är hets mot folkgrupp eller hate crime som man säger på engelska. Ett nytt brott kallas stirring up hatred. Och det här är ju alltså röra upp till hat. Och det här är lite svårt att säga vad det skulle syfta på. Så att så här säger man att det kommer bli ett brott att, och jag citerar, behave in a threatening or abusive manner or communicate threatening or abusive material to another person based on their perceived religious affiliation. Och det är därför som den här lagen kallas för en blasfemilag, för att det blir uttryckligen skillnad i vad du får säga till en person, vad du får säga om islam till en muslim och vad du får säga om islam till en icke-muslim till exempel. Och den här lagen kräver inte uppsåt. Det här är också väldigt viktigt, för att sedan 2006 så finns det en lag som är motsvarande lag ungefär i England och Wales, som heter The Racial and Religious Hatred Act. Men den kräver att åklagaren måste bevisa att det var uppsåtligt, att den här personen gick ut bara för att provocera, bara för att orsaka liksom bara för att orsaka problem, så att säga. Det fanns inget legitimt politiskt eller annat artistiskt mål, så att säga, med vad den åtalade gjorde, utan det var uppsåtligt. Här så krävs det inte något uppsåt, utan allt måste visa är att det är sannolikt att it is likely that hatred will be stirred up av vad nu den anklagade personen gjorde, sa eller gjorde. Och maxstraffet för det här blir 7 års fängelse.
Okej.
Så, och då är också frågan så här, för att jag menar, om man nu säger att du skulle göra problemet blir ju att lagligheten i vad du gör blir baserad på människors reaktion på det. Inte vad du gjorde, inte vad ditt uppsåt var, utan om du gör någonting som får människor att
ta anstöt.
Ja, precis. Eller liksom att som jag sett nu med koranbränningen, du gör någonting som får folk att börja bryta upp gatsten, då spelar det ingen roll om det du gjorde var helt rimligt, det spelar ingen roll om det du gjorde var oavsiktligt, det spelar ingen roll, jag menar, det spelar ingen roll vilket uppsåt du hade, det spelar ingen roll vad du gjorde, du är skyldig bara för att folk reagerade negativt på det.
Helt vansinnigt, och jag kan bara säga att den som ligger bakom det här, det är Skottlands justice secretary, alltså justitieminister, som heter Humza Yousaf, och det är ju en muslim, och ja, jag kan inte så många detaljer om honom, men att ja, jag anser att det här är islamisk lag förtäckt i någon slags, ja, i skottslagstiftning.
Ja, nej, men det är självklart det är islamisk lag, det är det som det är baserat på, och det här påminner väldigt mycket om, jag menar, muslimska länder där man kan bli som till exempel, om du är kristen så kan du bli arresterad för att du, om du bär ett halsband med ett kors till exempel. Mm. Inte för att det är uttryckligen olagligt, utan för att någon säger jag tar anstöt av det där. Mm. Jag känner mig upprörd av det här. Och då blir det olagligt bara för att någon tar anstöt, även om det inte är olagligt i sig själv.
Ja. Vem är det nu? Vem är, om du vet så mycket om den här Humza Yousaf, jag kan inte så mycket, du kanske kan något i alla fall.
Jag kan inte säga så mycket om honom, utom mera som säger han är muslim, det här är inte hans första idiotiska grej, utan man kan bara säga Scottish National Party, som är det styrande partiet i Skottland, det har märkt ganska länge, de är infiltrerade dels av vänsterextremister men också till stor del av islamister, vilket vi har sett i ungefär samma utveckling som Miljöpartiet i Sverige, där det är klart, skotts självständighet och skotts separatism har ingenting med islamism att göra, men när det gäller små rörelser som Scottish National Party, små enfrågerörelser om man säger så, då är det lätt för extremister att infiltrera. Det blir mycket lättare, och inte minst när det är rörelse som är, jag menar, som jag ändå får säga, Scottish National Party är en anti-etablissemangsrörelse, för att då blir det lite så att alla som är emot Johnson är liksom min fiendes fiende, min vän, om man säger så.
Mm. Jag kan säga att det finns också väldigt många skådespelare, Rowan Atkinson som spelar Mr. Bean och många andra, de har skrivit ett protestbrev mot den här lagen i Skottland och menar att den här är ett farligt slag mot yttrandefriheten, och de har ju helt rätt.
Ja, de har helt rätt, och det är väldigt bra att Storbritannien fortfarande har en del. Och det här måste jag säga, det här är en punkt där Storbritannien är bättre än USA, för att man hade aldrig fått skrapa ihop så många skådespelare i Hollywood som hade vågat skriva under ett upprop mot ett sånt här förslag. Det hade aldrig hänt. Men ja, som sagt, du vänner Ron Atkinson. Vi kan nämna att J.K. Rowling har ju varit väldigt aktiv också i yttrandefrihetsdebatten. Hon har varit väldigt aktiv i debatten om transsexuella rättigheter. Hon är en stark anhängare av unionen mellan Skottland och alltså hon är stark motståndare till skotsk självständighet. Mm. Det finns liksom, jag menar, det är klart.
John Cleese antar jag också, han är också väldigt patriotisk, jag får ta mig.
Ja, absolut. Hela liksom Monty Python gänget där, jag menar, hela deras grej var ju att liksom bedriva blasfemi på kommersiell skala på 1970-talet. Mm. Så det här är det är lite högre tak i alla fall i nöjesvärlden i Storbritannien och det är roligt att se ändå.
Ja, vi får följa den här bevakningen, för det här är ju oerhört intressant. Alltså, om Storbritannien ska bli fritt så räcker det inte med att gå ur EU, utan man måste också skydda sig tyvärr mot inhemska totalitära krafter. Och här ser vi ändå i den här skotska islamiska justitieministern. Men okej, har du mer?
Jag tänkte säga att det här är också någonting som, jag vet om Scottish National Party har tänkt på det här, men det här kan faktiskt bli ett argument mot självständighet. Om man upplever att Scottish National Party är så att säga inte tillräckligt mån av demokratiska rättigheter, så blir det i sig självt ett argument för att det är bättre att vara en del av Storbritannien där jag menar, demokratiska rättigheter ändå garanteras. Mm. Vem vet vad Scottish National Party skulle göra i självständigt Skottland.
Nej, precis. Ja, mycket intressant. Har vi något mer eller är vi klara?
Jag tror vi kan framåt så här för idag.
Ja, tack. Det var avsnitt 1180 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på internationell politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.